Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
I veckans avsnitt av podden Harrisons dramatiska historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna.
Och när nu Sverige ska moderniseras, då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm ens existerar.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Och den här minnesgode, Mr. K, numera drygt 90 alltså, han berättar så här, eller han skrev i ett brev, vi har också talat vid per telefon. I often stayed at Sutton Pratt's flat, where I also met Malcolm. He was tall, straight-backed and good-looking. He was not an intellectual, but gave a somewhat comical impression. Every Sunday we went to the English church, and there was always a gathering outside where we socialized. Malcolm Munthe was also there mingling. Later on, when I got to know that he was an agent, I thought he was not a very good spy because he stood out in a crowd.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Den brittiska agenten Malcolm Munthe var aktiv i Norden under de första åren av andra världskriget. Med Stockholm som bas utmanade han de svenska myndigheterna genom att bygga upp ett spionnätverk i det ockuperade Norge. Sannolikt låg Malcolm Munthe bakom smällen i Krylbo den 19 juli 1941 när ett tyskt ammunitionståg exploderade. Officiellt skyllde smällen på en olycka och inte sabotage. Senare skadades han svårt under strider i Italien. Anders Johansson är tidigare DN-journalist och har skrivit flera böcker om andra världskrigets agentvärld. Han är aktuell med boken Mysteriet Malcolm Munthe, Churchill agent i Norden. Välkommen!
Tack för det. Trevligt att vara här.
Malcolm Munthe är ju en oerhört intressant personlighet, måste jag säga, efter att ha läst din bok. Men vad skulle du säga, vilka personlighetsdrag gjorde Malcolm Munthe till en lämplig agent?
Ja, han var ju väldigt kreativ, han var fantasifull, han var väldigt alert och fick en hel del uträttat. Han hade skådespelartalanger, vilket kan vara bra i agentbranschen kanske.
Han var ju också, kan man väl säga, född in i den svenska och engelska societeten någonstans. Hans far, Axel Munthe, var oerhört känd person, internationellt känd person vid den här tiden, eller hur?
Han var ju världsberömd som författare till boken om San Michele. Han var ju från Småland ursprungligen och blev både societets- och fattigläkare nere i Europa. Rom, Paris, Italien, Sicilien och så vidare. Och han gifte sig med en ung engelsk societetskvinna Hilda. Och de gick i praktiken skilda vägar, men hade ändå då två söner ihop, varav Malcolm var den ene. Och Hilda fick monopol mer eller mindre, eller skaffa sig monopol på att fostra de här båda sönerna.
Ja, hon undanhöll så, i princip fadern ifrån barnen.
Och var ganska hård där vid lag, så att hon försökte sätta sin prägel på sönerna. Men för Malcolms del så hade han och pappan ett gemensamt drag, och det var att de i sina böcker blandade fantasier och fakta. Och det har varit lite svårt men också spännande att reda ut det i Malcolms egen bok I krig är allt tillåtet. Vad är verkligen fakta och vad är fantasier?
Det känns ju lite som att det är ditt uppdrag nästan i din bok här att faktiskt reda ut vad han hittar på. Det verkar inte vara lätt alltså.
Det har inte varit lätt, men det har varit fascinerande och spännande. Och jag har haft då tillgång till en mängd tidigare hemliga dokument, framförallt ifrån brittiska riksarkivet. Hans agentrapporter och det ena med det andra.
Just det. Men Axel Munthe då, var ju livmedikus åt drottning Victoria, alltså Gustav den femtes hustru. Och dessutom älskare till Victoria, om jag har förstått saken rätt.
Det är helt korrekt, och detta har ju belagts av författaren Bengt Jangfelt i hans bok, hans biografi, en väldigt gedigen sådan om Axel Munthe. Tidigare har det mest varit löst skvaller, men han belägger detta. Men
trots detta så verkar ju Axel Munthe, alltså far till Malcolm Munthe, ha varit god vän med kung Gustav den femte.
Ja, det kanske var en lämplig lösning för kungen att någon annan tog hand om hans drottning. Och samtidigt hörde jag också till bilden att Hilda, alltså Axels hustru och drottningen, blev också väldigt goda vänner och brevväxlade och träffades och så här. Så att det är ett märkligt drama.
Ja, en annan grej, så Gustav den femte, han räknas ju som väldigt tyskvänlig. Det är väl att ta i och kalla han nazist, det var han ju inte. Men han var ju ändå tyskvänlig, som många i Sverige faktiskt var, särskilt kanske den äldre generationen. Medan Axel Munthe var ju anglofil, eller hur, ut i fingerspetsarna.
Han var väldigt anglofil, han var pro-brittisk, och det är märkligt att han och Victoria kom så bra överens. Hon var en väldigt, ja, för att inte säga reaktionär, tysk prinsessa. Och hon blev alltså hans älsklingspatient i dubbel bemärkelse. Han kom ju så fort hon kallade på honom, både för medicinska syften och annat. Så att,
men det är ju väldigt tydligt här, man ser Malcolm, om man ska liksom försöka nagla fast Malcolm Munthe. Han växer upp med egentligen tillgång till både den engelska överklassen och till och med det svenska kungahuset.
Det stämmer.
Han rör sig ju i föräldrarna och så. De lever ju åtskilda under större delen av hans uppväxt. Men de befinner sig både i Italien och Storbritannien och Sverige. Men var tillbringar han sina mest formbara år, Malcolm Munthe?
Ja, då gick han ju skola i London. Men varje sommar så reste ju Hilda med sina söner upp till Leksand. Där Axel hade byggt en fantastisk fin villa till henne som morgongåva. Och där tillbringade man ju somrarna. Umgicks med societeten i Dalarna. Son och andra. Och Hilda var också väldigt kreativ och ordnade spel och teater. Där hon engagerade bygdens barn och det var ju där som Malcolm visade sina första talanger som skådespelare.
Det återkommer hela tiden i din bok också att han är väldigt duktig skådespelare, och i olika sammanhang, och även så här pressade sammanhang, så underhåller han alla som är samlade där med uppspel och saker.
Det stämmer, ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Har han någon militär bakgrund egentligen? För när kriget bryter ut 39, har han varit i det militära då, eller hur?
Då håller han på med sin militära utbildning. Han anmälde sig till brittiska armén som frivillig när Mussolini anföll Albanien faktiskt. Det var väl 38 någon gång, tror jag. Och, men han har ju ingen utbildning som agent när han och en vapenbroder, de försåt sen både till Finland och Norge, Andrew Croft, när han kallas till en föregångare till SOE, alltså Special Operations Executive. Och de får viss utbildning som snabbkurs i sabotage. Men att vara agenter hade de inte prövat på. Och det var de två, Croft och Malcolm, som får i uppdrag att organisera transporter av brittiska vapen, militär utrustning, genom Norge, Sverige till finnarna efter finska vinterkrigets utbrott.
Men om vi kanske ska hålla kvar lite först här med Special Operation Executive. Vad är det för typ av organisation? Är den helt nystartad? Eller vad är...
Den var ju då helt nystartad. Den bildades ju faktiskt sommaren 1940, efter att Tyskland har ockuperat Danmark och Norge. Men dessförinnan fanns ju föregångare. Men Malcolm blir faktiskt en av pionjärerna inom den här organisationen, som hade till uppdrag att, av Churchill, att operera bakom fiendens linjer.
Det låter som ett relativt farligt uppdrag att ha, alltså att jobba för dem.
Ja, det var det. Det visade sig ju senare under hans liv när han höll på att omkomma i ett tyst bakhåll i Italien, just bakom fiendens linjer.
Jag får ändå känslan av, när man läser din bok och när jag läst andra böcker om den här tiden, man får ändå känslan av att de här organisationerna, de är helt nystartade. Det gäller ju även i svenska säkerhetstjänsten vid den här tiden. Att det präglas av en viss amatörism, tycker jag. Eller är det hårdare?
Nej, det kanske gällde alla parter. Det finns en norsk historiker, känd sådan, som talar om de här åren som amatörernas epok. Det gällde både norrmän och britter.
Sovjetunionen anfaller ju Finland.
Ja.
Och Finland står ju i princip ensam i världen, får ju i och för sig ett stort materiellt stöd och frivilliga från Sverige. Men även, det där var jag lite, inte hade jag inte riktigt koll på, att även britterna skickar krigsmateriel till Finland. Alltså.
Jo, ganska avsevärda mängder, och man hade velat skicka mycket mer om man hade haft bättre logistik. Men dessutom ville man ju skicka reguljära trupper förklädda som frivilliga. Det talades om planer på 50 000 man alltså. Men det var ju en plan av Churchill, det här, att skicka trupper till Finland. Men hans främsta syfte då var ju att ockupera de svenska malmfälten, om man ska vara krass.
Det var hans huvudsyfte egentligen,
ja,
med den här hjälpen
fall,
till Finland.
De hade två syften då, dels att hjälpa finnarna, men också att ockupera de svenska malmfälten. Mm. För det var, han liksom Hitler var båda fixerade vid Norge och den svenska järnmalmsexporten från Sverige genom Narvik. Mm. Så att
Jag tänker man ska komma ihåg här, vi har ju haft avsnitt, två avsnitt om Winston Churchill, ja, faktiskt. Vi ska komma ihåg att han hade många planer. Alla genomfördes inte, och en del var ju helt galna, måste man ju säga. Men det var ändå, det fanns ändå utvecklade planer på att besätta de svenska malmfälten.
Jajamän. Och,
hur långt gångna var de planerna egentligen?
Ja, de var nog utstakade i detalj, även om hans höga militärbefälhavare inte var så förtjust i dem som han var. Man hade till och med planer för vad som skulle hända om Tyskland som motåtgärd invaderade Sverige, och hur mycket trupper man skulle behöva sätta in i Sverige för att hjälpa till med vårt försvar och försörja befolkningen och sånt här. Så det här kan man läsa i rapporter fortlöpande under den här tiden, hösten och vintern 39-40.
Mm. Vi har ganska nyligen publicerat ett avsnitt med Henrik Berggren där vi pratar om...
Ja, lyssna på det. Väldigt intressant.
Ja, den här tiden och Sveriges, hur Sverige hela tiden var tvungen att gå Nazi-Tyskland till mötes. Men jag brukar vilja gå in och försvara... Men när man läser din bok och man ser hur vi hanterade Norge, så skäms man väl lite grann, det får man väl ändå säga. Men jag brukar ändå gå in och försvara Sverige, för man ska ju komma ihåg, Sverige verkar i en verklighet där stormakten har offrat både Tjeckien och Österrike egentligen, faktiskt, innan det här. Så att det känns ju inte som att Storbritannien är något bålverk för att skydda de små staternas intressen vid den här tidpunkten.
Nej, jag tycker du har en poäng där, att man kanske ska vara glad för att den här operationen att hjälpa Sverige inte genomfördes, med tanke på vilket fiasko det var för britterna när de skulle hjälpa till och försvara Norge. Man gav ju upp efter någon månad eller så.
Just det. Men återigen här, jag känner att vi har missat, jag vill prata lite mer om Finland här. Hur länge höll han, vad var han gjorde egentligen, Malcolm Munthe? Med att hjälpa Finland under finska vinterkriget?
Ja, då handlade det om de här transporterna utav militär utrustning, ganska omfattade sådan.
Men han organiserade det rent logistiskt?
Och hans vapenbroder då, Croft, han var i Bergen. Och Malcolm var uppe i Tornio och tog emot det här. Hade kontakter med svenska officerare, med den finska krigsledningen. Och de här vapnen skulle fördelas lika mellan finska trupper och den svenska frivilligkåren. Och han var även direkt ute vid frontlinjen. Han praktiserade sabotage. Och han hade också uppdrag att förbereda ankomsten av så kallade frivilliga från Storbritannien som reste upp genom Norge och Sverige.
Men som egentligen var reguljär trupp.
Ja. Och de första tar han faktiskt då emot på järnvägsstationen i Tornio samma dag som finska vinterkriget upphör. Eftersom då Finland motvilligt sluter fred med Sovjet, och de här frivilligtrupperna blir onödiga liksom.
De hade väl ett problem där också, att få tag på trupper som faktiskt kunde åka skidor. Det fanns väl inte så gott om det i England.
Det fanns inte så många sådana i Storbritannien kanske. Men, man hade,
men det här är egentligen hans första uppdrag då, som agent för SOI.
Precis. Ja, precis. Och jag är liksom, du är beredd att ta svenska regeringen i försvar där. Och man måste ha i minnet att den var ju ganska hårt trängd. Och redan, det var ju så att när britterna ville ha igenom de här trupperna, man gav ett tyst medgivande till de här vapenleveranserna. Men Norge och Sverige tillsammans spjärnade emot väldigt hårt att reguljära brittiska trupper skulle komma. För man såg att Tyskland skulle också blanda sig i leken. Och ett nytt krig skulle utspelas uppe på Nordkalotten och inte nere på kontinenten. Så det skulle direkt drabba Sverige och Norge.
Det här är ju en period när man pratar om the phony war.
Ja.
För att det egentligen inte pågår några stridshandlingar mellan Storbritannien och Tyskland och Frankrike vid den här tiden. Tyskland har ju erövrat Polen.
Ja, visst.
Just det. Men uppdraget i Finland avslutas ju i och med att kriget avslutas. Men sen lyckas han på något... Det här tycker jag är en fråga jag gärna skulle vilja bena lite i. Varför han faktiskt befinner sig i Norge den 9 april 1940 när Tyskland går till anfall.
Ja.
Om jag inte minns helt fel så är han i Stavanger.
Det är riktigt. Han, efter Finland så åker faktiskt hans kompis där, Croft, och han ner till Leksand och åker skidor och det är vinter fortfarande och åker kälk och så här och kopplar av i ett par veckor.
De får semester. Permission heter det väl?
Permission heter det. Men sen får de order att bege sig till Norge. För då har alltså Churchill planer på att besätta fyra strategiska hamnar utmed norska kusten, därför att han har då misslyckats med att stoppa järnmalmsexporten genom att besätta gruvfälten. Nu ska han ta kontroll över norska kusten. Han lägger ut minfält och Munthe kommer då till Stavanger, Croft kommer till Bergen, en annan herre till Trondheim och den fjärde agenten till Norvik. Vad de har gemensamt, det är inte att de har så mycket erfarenheter som agenter eller militärer, utan det är faktiskt att de kan känna till skandinaviska förhållanden. Munthe snackar ju svenska. Han
pratar
han
bra svenska? Pratar han bra svenska?
Ja, han tillbringar ju varje sommar uppe i Leksand.
Men med brytning eller?
Ja, det var en lätt brytning. En del är imponerade av den, men han guidar ju sen mot slutet av sin karriär uppe i Hildasholm på svenska. Gammaldags svenska kallas det. Men de här fyra, den här kvartetten då, de har det gemensamt att de känner till mer eller mindre svenska förhållanden, förstår språken. Även den som kommer till Narvik, han heter Torrance. Han har jobbat för sin familjeföretag med virkesexport från Skandinavien till England. Och han var väl kanske den som var smartast egentligen i den här kvartetten. För han lyckades klara sig i Narvik under 2 månader, under den tyska ockupationen där. Men i alla fall, syftet är då att de ska vara sambandsofficerare när Royal Navy kommer till och besätter de här hamnarna, var planen.
Fast alltså, anledningen att han befinner sig i Norge 9 april, det är för att förbereda ett brittiskt anfall på Norge.
Ja, en brittisk intervention i varje fall. Man hoppades på att de skulle bli välkomnade av norrmännen, att det inte skulle bli några strider och så. Men då, detta hände utspelade sig 7-8 april ungefär. Och brittiska flottan är på väg dit. Och då får man rapporter om att tyska trupper är på väg från Östersjön och ut. Och då tror man att detta är en utbrytning av tyska flottan ut på Atlanten. Man missbedömer den och förstår inte riktigt att de är på väg till Norge egentligen. Så man kallar tillbaka sina flottenheter och omgrupperar dem och lastar av dem en del trupper för att sättas in mot tyskarna ute på Atlanten. Så därför kommer man inte iväg till Norge som man har planerat.
Och man ska komma ihåg, svenska myndigheter varnade ju Storbritannien för de svenskarna hade folk på plats i Tyskland som såg upp.
Och även genom avlyssning och liknande. Ja. Så att britterna var förvarnade.
Men man trodde inte på de svenska uppgifterna om att Tyskland...
Nej, och det kom säkert andra underrättelserapporter också. För det är en katastrofal missbedömning av då marinministern Churchill, som genom, trots att han har ett stort fiasko i Norge, senare då blir utnämnd till premiärminister istället.
Ja, nej, men det är väldigt inte... Man kan väl säga så här, det är väl egentligen britterna som räddar Europa i det långa loppet, men de är ju ganska slätstrukna de första åren. Det är väl om man skulle göra någon så här lite hård sammanfattning.
Om man ska vara hård och krass, ja, så är det ju så.
Ja.
Så att de här Munthe då, han flyr snabbt ifrån Stavanger och Croft likaså ifrån Bergen. Den mannen i Trondheim, han blir tillfångatagen, han blir krigsfånge hela kriget. Och Munthe tar sig då över, han flyr efter diverse vedermödor och umgänge med norrmän i södra Norge över Idefjorden till Sverige, till Bohuslän.
Mm. Men är det dramatiskt den här flykten eller?
Nej, den är inte särskilt. Ja, den inte över Idefjorden precis, men han är alltså jagad av tyskarna, anar att han finns här i det här. Det gäller ju, han flyr via Bergen.
Vet de att han finns, alltså personen? Vet han att det finns en Malcolm Munthe som rör sig?
Nej, det är däremot osäkert. Men att det fanns brittiska agenter och så. Tyskarna hade ju egna agenter i de här hamnstäderna. Så man hade nog god koll på varandra.
Just det. Men han lyckas ändå fly till Sverige.
Han passerar som sagt Bergen. Och där uppsöker han den svenska konsuln. Som är en norsk affärsman och skaffar sig ett falskt pass.
Ljuger han sig till det eller får han det av välmening?
Han vilseleder i varje fall. Han talar inte om hela sanningen. Han påstår att han har kommit till land med att av en båt och så här. Och att hans falska pass finns i Riksarkivet. Jag har hämtat de här bilderna på honom därifrån. Där han utger sig för att vara student och född i Leksand, vilket ju stämmer. Han kallade sig för Axel Axelsson, vilket ju i viss mån stämmer. Han är ju son till Axel. Men detta leder strax till förvecklingar för honom. Från Bohuslän tar han sig snabbt till Stockholm, uppsöker brittiska legationen, får jobb som biträdande brittisk militärattaché. Och etablera sig där med det här som cover, som täckmantel. Och han får tidigt ögonen på sig för det här falska passet. Det är en viss man som heter Otto Danielsson som undrar varför det här falska passet som Munthe uppenbarligen skryter med att han har lyckats skaffa sig. Vad är det här för en figur? Så han börjar syna Axelsson i sömmarna, kallar honom till förhör och misstankar väcks på ett tidigt stadium mot dem. Det är hans första misstag som agent kanske.
Det är väl lite här man kan prata om den här amatörismen.
Ja.
För att jag menar, jag tror att en riktig professionell agent ska väl vara så diskret som det bara går egentligen.
Ja visst.
Det är väl inte riktigt Malcolms stil.
Nej alltså, för att avsluta det här med den som får ögonen på honom, alltså, det är ju Otto Danielsson, senare berömd som den Säpo-man som avslöjar Stig Wennerström som sovjetspion. Och han har kallats den envise terriern på Säpo. Så när han får fast någon, eller vittring i varje fall, så släpper han aldrig taget. Och det gjorde han aldrig vad gällde Munthe.
Nej, och jag har tillgång inte till Wennerström heller faktiskt.
Nej, precis. Och jag har tack vare hans dotter fått tillgång till hans privata anteckningar som har varit väldigt spännande att få läsa.
Hans officiella arbete i Stockholm är ju då som biträdande militärattaché. Men egentligen, vad är det han jobbar med när han är i Stockholm?
Ja, han blir ju snabbt då rekryterad till SOE, Special Operations Executive. Och den som värvar honom, han heter Charles Hambro. Han är en engelsk bankman med judisk bakgrund och förflutet till Tyskland, Charles Hambro. Och han är har väldigt intima band med Wallenbergsfären, både kommersiellt och familjärt. Han blir tidigt enkeman och gifter om sig med Marcus Wallenberg juniors före detta hustru och blir då styvfar till en dam, en liten flicka som kallas Anis. Och hennes bok har jag också haft tillgång till som berättar om hur familjen befinner sig i Stockholm precis när Danmark och Norge ockuperas.
Mm. Man ska ju komma ihåg att Stockholm vid den här tiden är ju en tummelplats för agentverksamhet.
Ja.
Både Sovjetunionen, Nazityskland och britter och jag vet inte, kanske till och med andra makter också.
Säkert.
Håller hus här.
Polacker då, den polska exilregeringen, ja, och så vidare.
För att det är ju, Sverige är ju neutralt och på så, ja, sätt så blir det möjligt rätt enkelt för de här agenterna att verka i Sverige. Ändå.
Ja, det var delvis därför som brittiska regeringen inte ville att, och i varje fall inte till en början, skulle komma med i kriget. För Sverige och Stockholm var så värdefullt som ett fönster ut emot det ockuperade Europa. Man kan också komma ihåg att när då Munthe ankommer till Stockholm så är det ju ett väldigt frostigt läge mellan Storbritannien och Sverige. Och då är det fortfarande marinministern Churchill som har agerat och gett okej till den här Rickmanligan som jag kallar för Jönssonligan, som ska utföra sabotage i Oxelösund. Man har kapat svenska jagare som Sverige har köpt i Italien. Och man bär sig hänsynslöst åt på andra sätt. Så att relationerna mellan London och Stockholm är inte de bästa vid den tidpunkten.
Nej, jag tror aldrig att Churchill riktigt förlät Sverige. Jag tänkte på det. Han fick ju faktiskt Nobelpriset i litteratur senare och han hämtade ju faktiskt inte priset själv i Stockholm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Men Norge blir naturligtvis oerhört viktigt för Storbritannien, eller hur? Ja, det blir väldigt viktigt för dem att bygga upp ett agentnätverk.
Ja,
och det är det Munthe håller på med egentligen.
Mm. Så jag kallar ju honom för en av Churchills pionjärer, och det var han faktiskt för den här organisationen SOE, vars uppgift var att, som Churchill sa, sätta Europa i brand genom operationer bakom fiendens linjen. Och dit räknades tydligen även Sverige. Och en av de första sabotagegrupperna som Munthe organiserar består av ett antal norrmän och svenskar tillsammans. Operation Barbara.
Just det. Vad gick den ut på?
Ja, den gick faktiskt ut på att spränga järnvägar inne i Norge. Och man, för syftet var ju att förhindra militära transporter, utav både tyska militära transporter, både den här så kallade Hesko-trafiken från Trondheim upp till Narvik och även internt. Så att det var ju ett uttryckligt mål för Hambro när han beordrar Munthe att sätta igång och jobba, att järnvägar ska saboteras. Och det kanske vi kan återkomma till vad gäller Krylbo sen.
Ja, men vad ska man säga, men är den här verksamheten framgångsrik?
Nej, det här första sabotaget som den här Operation Barbara genomför i en tunnel uppe vid Medåkra, strax väster om Storlien, fast inne på norsk mark. Tanken var att man skulle blockera den här tunneln på årsdagen utav invasionsdagen 9 april. Och man stoppade tåg, men det är en norsk rälsbuss. Så det är några civila som skadas, och inga tyska trupper tyvärr. Så det var ett fiasko, kan man säga.
Mm. Och sen ser man, de svenska myndigheterna är ju hela tiden i hasorna på Malcolm Munthe. Eller hur?
Jajamän. Och det leds ju ut av Otto Danielsson.
Ja.
Även om han själv avfärdar Malcolm i sina minnesanteckningar som en amatör och så här. Så det finns otroligt många rapporter i Säpo-arkivet ute i Arninge, Riksarkivets avdelning där, som är skrivna utav Otto Danielsson, som handlar om Munthe.
Men det är väl ett antal svenska och norska medborgare också som faktiskt blir fällda för spioneri här för när de jobbar för Munthe.
Ja, på den här tiden av första krigsåren så var det ju faktiskt ett brott. Man dömdes som spion om man till exempel som norrman var kurir från Oslo till Stockholm och förde med sig hemliga rapporter som skulle vidare till exilregeringen i London. Och som rapporter som inte alls gällde svenskt försvar eller svenska militära förhållanden, utan tyska. Men det betraktades ändå som ett brott mot svensk lag, och man dömdes som spioner.
Man var ju hela tiden livrädd för hur nazityskland skulle reagera på om det här kom fram egentligen.
Jo, naturligtvis. Men på det här området tror jag att man höll på med det här ganska länge. Och man, här kunde man varit något mer tillmötesgående mot norska regeringen vad gällde de här kurirerna. Absolut tycker jag.
Jag tycker att man absolut kunde ha hjälpt Norge betydligt mycket mer än vad man gjorde faktiskt. Men det är ju massa så här intressanta, roliga detaljer. Jag vet inte om man ska kalla dem roliga. Men Röda hästen till exempel, vad är det för något?
Ja, här utnyttjar ju på nytt Munthe sina skådespelartalanger. Och han vill ju, när han har kontakten med sina svenska och norska medarbetare, att de ska veta vem han egentligen är. Han använder mellanhänder och han skriver brev. Och de stämplar han med en röd häst. Så de vet ju inte riktigt vem den här, vem deras uppdragsgivare är. Men så det är en fiktiv organisation som han hittar på.
Och, ja, de vet inte att de jobbar för de brittiska spionerna.
Jo, för de brittiska. Framförallt tror de ju att det är norrmännen de hjälper. Men det är mycket hemlighetsmakeri kring det här.
Mm. Men egentligen bara en organisation som han har fantiserat ihop då, Munthe.
Ja, som han använder som sin täckmantel i sin tur. Men det är verkligen, det är viktiga operationer han försöker genomföra.
Genomför han någon lyckad operation i Norge egentligen under den här perioden?
Ja, han värvar ju framför allt en hel del skickliga agenter som blir väldigt betydelsefulla i det långa loppet. Jag har ju ett exempel i Johnny Pevik från Trondheim. En väldigt smart som lyckas undkomma. Han, i motsats till Munthe, lyckas han undkomma Säpo när han är på sina besök i Stockholm. Så hela den här kurirverksamheten med hemliga rapporter och så vidare, den är lyckad. Han försöker också med delad framgång få över brev som gäller sabotage mot järnvägen mellan Oslo och Bergen, som lyckas delvis. Och då ska man komma ihåg att den inträffar, det här sabotaget ska genomföras just som Storbritannien är under häftiga tyska bombanfall, så man vill avleda uppmärksamheten från Storbritannien till Norge.
Som svenska, redan från start så har ju myndigheterna koll på Munthe, och det är hela tiden protester emot till den brittiska ambassadören i Stockholm, att man, svenska myndigheterna är inte alls förtjust i Malcolm Munthe, eller hur?
Nej, i varje fall inte på inom Säpo. De får ju svenska UD och Boeman på sin sida. Så att redan i slutet på 1940 så börjar man ju protestera mot hans aktiviteter. Han är ju formellt sett en diplomat. Man utövar ju påtryckningar gång på gång. Men då har han ju en stark försvarare i den här Charles Hambro. Hur han rycker i trådarna, det kan man utforska ytterligare kanske i hemliga arkiv. Men han håller Munthe bakom ryggen. Han blir då med tiden högste chef för SOE. Våren och sommaren för det så misstänker man att Tyskland ska anfalla Storbritannien från norskt territorium.
Finns det någon substans i de misstankarna? Eller det? Vet man att
nej,
det var
så? Nej, det, jag har inte sett några sådana belägg för detta. Men det var ju sådana här uppgifter som förekom hela tiden. Mm. Man satt in olika operationer för att möta
man
dem.
Man ska ju komma ihåg också att de stridande parterna under andra världskriget hela tiden försöker lura motståndarna att de, ska att de är på gång att göra saker som de inte alls är på gång
precis.
Att göra.
Precis, och detta var kanske en sådan operation. Men Hambro i alla fall, han menar att Munthes kunskaper och kontakter är så värdefulla så han spelar emot att återkalla honom till London, vilket man trots allt gör i juli 1941.
Mm. Samtidigt som i princip Malcolms tid i Stockholm är över så sker ju en av de stora händelserna under andra världskriget i Sverige. Det är ju smällen i Krylbo den 19 juli när ett stort tyskt ammunitionståg exploderar i Krylbo. Och det här är ju en av de mer spännande punkterna tycker jag i din bok, för att det känns ju fortfarande, man kan inte riktigt vara helt säker på vad som egentligen hände den där olyckliga dagen i juli.
Nej. Har inte kommit ända fram.
Den sanningen som du ser det idag då, efter dina ganska omfattande studier av materialet här, vad är det som händer egentligen den 19 juli i Krylbo?
Ja, för det första så var ju Munthe återkallad till London. Han skulle resa, hans resa från Stockholm var avtalad och uppgjord innan det här sabotaget inträffar i gryningen den 19 juli. Många har ju sagt att han blev utslängd ur Sverige på grund av Krylbo, men så är det alltså inte. Och jag tror jag är den första som belägger det. Och det är en viktig poäng i sammanhanget tycker jag. Han hade alltså till uppdrag att sabotera tysk militär trafik. Men avsikten var att explosionerna skulle utlösas när tågen väl var inne på norsk territorium.
Man ville egentligen inte, man ville inte sabotera, eller man ville inte att det skulle smälla på svenskt territorium.
Nej, absolut inte.
Nej.
Och Munthe hade ju sagt när han blev värvad som agent att han ville inte utföra någonting som riktades mot hans pappas hemland och som också hans eget barndomsland i viss mån kan man ju säga. Men vad som händer är att explosioner eller sprängämnen placeras på ett tåg. Vad det händer är ännu inte fullt utrett. Det kan till och med ha hänt redan in i Norge på något sätt innan det kom in på svenskt territorium. Och Munthe gör gällande att han trodde att tåget var på väg upp till Narvik genom Sverige.
Mm. Men det var egentligen på väg till Finland.
Ja, för då ska det förstärka de tyska trupperna i Finland som jag har kommit dit strax innan. Och de här tågen, antingen de skulle till Finland genom upp över Haparanda-Tornio eller till Trondheim eller Narvik, de måste ju passera Krylbo. Så det var inte fel plats, men det var fel tåg. Och jag var väldigt skeptisk till att Munthe låg bakom det från början, men har blivit mindre skeptisk faktiskt när jag har försökt att gräva i det här. Men,
Vad är det som har fått dig att bli övertygad om att det är ändå Munthe som ligger bakom smällen i Krylbo?
Ja, dels att han hade det uppdraget. Det var inte utav hans främsta uppgifter som agent och sabotör. Var det någonting som han kunde så var det sabotage. Han har ju fått en snabbkurs innan de åkte till Finland.
Men vad som var fel då, för att vara tydlig här, det var att det var fel tåg och
fel
det smällde
tåg
på fel plats.
Ja. Så var det. Och det erkänner han ju och har beklagat allt mer i detaljerat efterhand.
Ja, bland annat citerar du ett ganska långt brev som skrivs sent i livet här.
Det skrev han så sent som 1990. 5 sidor långt. Och det är 5 år innan han avlider. Och det är skickat till en lärare upp i Krylbo faktiskt, som skulle sätta upp en teater om Krylbosmällen. Vilket man också gjorde, men man inbjöd Munthe att komma dit och liksom inspirera och skådespelarna och det ena med det andra. Och det är där han utvecklar hur det här gick till och varför det misslyckades och så vidare.
Nej, är det som får dig att tro att det verkligen är han, eller det är snarare andra underrättelserapporter och hans uppdrag och så, eller?
Ja, varför skulle han skriva det här detaljerade brevet egentligen på sin ålders höst om det inte fanns någon substans bakom?
Fast samtidigt i hans självbiografi då, som släpps några år efter kriget, där är väl mycket saker som inte stämmer, eller hur?
Ja, och det är ett märkligt kapitel, för det kapitlet finns inte i den engelska originalutgåvan. Det finns heller inte i den norska utgåvan. Och det är sammansatt utav tidningsartiklar. Och vem som har gjort det har jag inte kunnat lura ut. För det aktuella bokförlaget är tyvärr nedlagt och man kommer inte åt deras handlingar. Så man får inte veta vem som översätter boken eller vem som klipper ihop det här kapitlet.
Men de svenska myndigheterna, den officiella versionen, men det finns ju naturligtvis goda anledningar varför Sverige inte ska, alltså ska, om det nu, även om myndigheterna tror att det är sabotage, så finns det ju är det ju bättre för dem att det är en olycka, eller hur?
Jo, det kan man hålla med om. Man kanske inte ville utmana britterna genom att avslöja dem som sabotörer, och det görs ju en stor utredning som hemlighålls i många år, 70 år tror jag. Och faktiskt en som reser upp till Krylbo med samma, det är Harry Söderman, Revolver Harry, med utredare.
Just det. Och han var chef för, vad heter det,
kriminaltekniska anstalten hade han grundat och var chef för.
Och en stor kändis, internationell kändis.
Jajamän, och varm Norgevän. Och han jobbade för Interpol under kriget, så han hade kontakt med alla stridande parter. Men han åker i alla fall upp till Krylbo. Och han skriver i sin utredning att man kan inte utesluta, det finns inga belägg för sabotage, men man kan heller inte utesluta det, är hans summering.
Men det kanske var en ganska bekväm rapport.
Ja, möjligen. Det märkliga är också att det finns ju en tjock bibel om SOE av en engelsk historiker. Och där påtar man sig inte ansvaret för Krylbo.
Det gör man inte, nej.
Nej. Man nämner om det, men väldigt kortfattat.
Man ska ju komma ihåg också att här, vi har ju egentligen inte pratat så mycket om de faktiska händelserna i Krylbo, men det är ju ingen som dör faktiskt i den här enorma explosionen. Men jag har ju sett bilder i din bok där man stora kratrar. Men det hade ju kunnat gått, jag menar, det hade kunnat bli många dödsoffer i den här.
Jajamän, det var ju ännu ett mirakel som kunde slutat i en katastrof som ju hade blivit den värsta järnvägsolyckan kanske i svensk historia.
Men samtidigt nämnde den här läraren då, som ska göra någon slags teaterföreställning om den här händelsen. För honom är det ju naturligt att kontakta Malcolm Munthe.
Ja.
Så att det här måste ju ändå hela tiden ha funnits någonstans i offentligheten.
Jo visst. Och inte minst då i Dalarna. Aha. Men märkligt är också att Otto Danielsson i sina minnesanteckningar, Stig Wennerströms avslöjande, han kommenterar apropå Krylbo och att Munthe skulle varit med. Fan trot, skriver han.
Han trodde inte på det. Nej.
Nej, han verkar inte göra det. Men han kan inte lägga fram belägg för eller emot. Vad som upptar Säpo något år senare faktiskt, det är andra brittiska sabotageplaner mot en transport på västkusten. Där man har ännu lite av en Jönssonliga engagerat svenskar som kriminellt förflutet för att iscensätta ett sabotage just emot en tågtransport, tysk tågtransport. Men som avslöjas på ett tidigt stadium.
Återigen den här amatörismen som tycks prägla hela agentverksamheten
vid
den tiden.
Och där man måste säga att svenska Säpo med Otto Danielsson i spetsen var mindre amatörer än många andra.
Munthe då, han kallas ju hem här i alla fall till London.
Ja.
Det är ju 1941 där, det är ju nu 4 år kvar.
Nu är vi i hösten 41, ja.
Ja,
precis. Det stämmer, det blir i juli.
Fortsätter han att ha ansvar för Norge och så, eller vad?
Jo, han förväntar sig att han ska bli utskälld och så vidare utav Hambro Company. I själva verket blir han ju välkomnad. Och Hambro förblir ju hans mentor alltså. Mm.
De är och inte missnöjda med hans insats.
Nej, tvärtom. Hambro bjuder honom på en rejäl lunch och berömmer honom för att ett av de syften han har uppnått, nämligen att hålla så mycket tyska trupper som möjligt i Norge.
Mm. Så att han har delvis uppnått deras viktigaste syfte.
Ja, i den avsikten så norrmännen led ju under ockupationen, men samtidigt var det ett brittiskt syfte att så många tyska soldater som möjligt skulle trängas i Norge istället för att vara på kontinenten.
För nu minns jag att siffran var det 200 eller 300 000.
Ja, det var olika vid olika tillfällen. Som mest tror de var 450 000, men vid den här tiden kanske de var 300 000.
Som är ju, det är ju väldigt mycket. Alltså.
Det är mycket. Och framförallt så var de ju i Norge för att bevaka kusttrakterna och var beredda på en invasion av Storbritannien.
Mm.
Det var ju Hitlers stora skräck.
Så någonstans ändå, om man tar ett större perspektiv, så kan man ändå inte säga att han är så misslyckad, Malcolm Munthe, här med sin verksamhet i Norge.
Nej, alltså han i något sammanhang, jag kan återkomma till det faktiskt, men han får då en ställning som rådgivare till Hambro, som vid den här tiden är högste chef för SOE. Han är med vid viktiga sammanträden med norrmän och andra, och han jobbar inom den avdelning på SOE som sysslar med sabotage och hemliga operationer i Norge. Och han är, vilket inte har lyfts fram tillräckligt, så är han med och förbereder de som ska genomföra och det här mycket omtalade och filmade med mera sabotaget mot tungvattenanläggningen i Telemark, Rukan. Så Munthe är den som lägger upp reträttvägarna för de här norska sabotörerna. När de efter väl genomfört uppdrag ska de ju snabbt ta sig över gränsen till Sverige. Och Munthe lägger upp tre alternativa rutter de kan ta. De tar väl kanske den längsta, för den var minst tyskar i den. Det handlar om en 50 mil lång skidfärd norr om Oslo, och man kommer in i nordvästra Dalarna. Värmland. Så, och det här var ju trakter som Munthe var väl bekant med sen sin tid som agent i Sverige.
Men kriget utvecklas ju, fortsätter över hela kontinenten, och Munthe, han är ju, har ju även växt upp i Italien, eller hur? Pratar italienska.
Ja.
Mm. Så det kanske var naturligt att skicka honom till Italien sen, eller?
Ja, han ville ju själv återvända till fältet, och då låg det ju nära till hans. Det har sagts att han ville åka dit för att värna om pappans egendomar på Capri, men det tror jag är allt för lättvindigt. Men han är med och erövrar Capri, och han besöker platsen tillsammans med några brittiska officerare, och de skriver i gästboken där. Men alltså han genomför olika operationer där bakom fiendens linje, som ju var det som SOE skulle syssla med. Och bland annat så ska man försöka få igenom samband med partisaner, italienska sabotörer, partisaner norr om Rom. Och det är han med och utför själv tillsammans med en ung vapenbroder som heter Gabbins, Michael Gabbins, vars pappa då hade blivit chef för SOE. Så det här var ju två toppkrafter som ska genomföra det här uppdraget, som förutsätter att han kan ta sig igenom de tyska linjerna.
Mm. Det låter de som ett oerhört farligt uppdrag.
Ja, det var farligt. Mm. Och det var så farligt så att de hamnade i ett bakhåll. blir beskjutna av tyskar. Hans vapenbroder finner han död vid sin sida när han vaknar upp, Munthe. Själv är han svårt skadad, bland annat i huvudet, som leder till att han har svår huvudvärk resten av sitt liv. Men han räddas i alla fall till ett amerikanskt fältsjukhus.
Är kriget där, över för Munthes del efter det här då? Eller?
Ja, även på fältsjukhuset är det ond bråd död, för där blir anfalls av tyskarna så att en sköterska där, en amerikansk sköterska som står och vårdar honom, hon blir omkommer på, precis vid hans sjukbädd. Han skriver om detta i sin bok. Men han kommer väl långt ifrån frontlinjen, och där börjar han faktiskt då skriva på sina krigsmemoarer när han ligger på det här fältsjukhuset.
Vad är vi framme nu då? Vilket år är vi framme?
Nu är vi då 44. Mm. Hösten 44. Mm. Mm. Så att det sista krigsåret tillbringar han i stort sett på sjukhus.
Så han är väldigt allvarligt skadad då, uppenbarligen?
Ja. Mm. Han har huvudvärk resten av sitt liv, och en liten anekdot, så han hade ju ärr i skallen, och när han träffar sin pappa Axel på slutet av dennes liv så stryker Axel över huvudet på honom genom det här ärret och kommenterar att det här är den bästa dekorationen du någonsin har kunnat få i den brittiska nationens tjänst liksom.
Men det är nästan lite sorgligt tycker jag när man läser om Malcolm Munthe, för man känner att han har ju kanske mycket kapacitet här, men det känns som efter kriget, han kommer aldrig riktigt igen. Vad har han något riktigt arbete efter kriget och sådär?
Ja, han tillfrisknar ju så pass så att han återvänder ju inte till aktiv tjänst inom militären. Han tillbringar ett par år in i hemlig tjänst. Och jag har utav hans son Adam fått ett brev där han själv säger upp sig från denna hemliga tjänst. Och då är vi framme 1947. Och då hänvisar han just till hälsoskäl. Men läget är då att jag tror att han upplevde kriget som höjdpunkten i sitt liv. Han var väldigt aktiv, han fick mycket uträttat trots allt. Han var väldigt populär bland sina underlydande. Han fick utlopp för sina skådespelartalanger och annat. Sin kreativitet och sina kontakter och kunskaper. Kriget har slut och hans dominerande mamma, som han då har varit befriad från kan man säga, under kriget. Hon ber honom att ta över och förvalta familjens ganska omfattande och krävande egendomar. Inte bara det här villan och fastigheten i Leksand som med tiden kallas för Hildasholm, utan också en gård på engelska landsbygden och ett hem som hon har köpt vid Wimbledon i London, och de har ju dessutom då San Michele kvar, även om det är överlämnat till svenska staten. Och för de pengarna han säljer en del egendom där, Malcolm Munthe, köper han ett slott i Italien öster om Rom som slukar en massa pengar och kräver mycket underhåll och som man sen avyttrar till slut. Så han blir fastighetsskötare kan man säga krasst. Men återvänder varje sommar till Leksand och guidar grupper där, turister, utan att berätta vem han egentligen är. Han talar om sig själv i tredje person. Han talar om Hilda och pojkarna liksom. Besöker där, tror att han kanske är någon trädgårdsmästare eller vaktmästare eller någonting. Men hans brytning kanske avslöjar vem han egentligen är. Och för ortens befolkning var han ju mycket väl bekant.
Men hur säker är du på att din historia som du har beskrivit här, att är det så, kan vi komma närmare sanningen tror du?
Det kan man säkert. Man kommer aldrig ikapp sanningen riktigt tror jag. Historien fortsätter och det här med Krylbo finns människor som håller på och gräver i, bland annat sådana här järnvägsexperter, och förr eller senare dyker det upp argument eller bevis som inte har förutsetts. Det tycker jag gäller i alla konflikter och krig. Så att man kan säkert slumpvis komma sanningen närmare.
Anders Johansson, tidigare DN-journalist, har skrivit flera böcker om andra världskrigets agentvärld. Han är aktuell med boken Mysteriet Malcolm Munthe, Churchills agent i Norden. Ett stort tack för att du var med här idag.
Ja, tack själv för att du fick komma och vara med.
Tack och hej.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.